Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej, Emil här. Först vill jag skicka en hälsning till Eva, min första Patreon. Tack så mycket. Du som gillar det du hör här och också vill hjälpa till kan gå in på patreon.com/vimasterprata och stötta podden med en 10 per avsnitt. Tack på förhand. Syftet med den här podden har varit att prata med spännande människor med någon anknytning till Dalarna. Som ni kommer höra på dialekten är dagens gäst inte mas, men jag kunde helt enkelt inte låta bli att prata med honom. För det första för det han skriver, men kanske framförallt för att det han skriver inte får det genomslaget som krävs för att få till en förändring. Med det sagt, här följer andra säsongens 3:e avsnitt som gästas av Oscar Månsson. Oscar är sportjournalisten som lämnade Aftonbladet för att stå på egna ben. Han är också en av få journalister som haft kompetensen, hjärtat och modet att ifrågasätta dagens ämne, polisens villkorstrappa.
Det här avsnittet av Vi måste prata presenteras av Borlänge Paddelcenter. Du som lyssnar har 40% rabatt på banhyran vardagar fram till klockan 16. Boka på borlängepaddel.se. Ange rabattkoden VMP.
Välkommen till Vi måste prata, Oscar Månsson.
Tusen tack.
För de som av någon anledning inte har koll på dig, kan du berätta vem du är på ungefär 12 sekunder?
Det kan jag. Jag är sportjournalist som har jobbat ett antal år med fotboll främst. Och numera är jag chefredaktör för Fotboll Stockholm och Fotboll Skåne som jag även är medgrundare till.
Och det är alltså, vad ska vi kalla det, nätmagasin om regionell sport?
Precis vad det är. Ungefär som det låter helt enkelt. Vår grej är att vi nischar oss väldigt mycket. Vi skriver om de största klubbarna i Stockholm och i Skåne. De allsvenska lagen har liksom varit utgångspunkten.
Ja, det är uppfattat. Men vi ska inte prata särskilt mycket om själva spelet fotboll idag, utan vi ska diskutera någonting, eller jag ska fråga dig saker om någonting som heter villkorstrappan. I synnerhet och polisiärt arbete för ordningsupprättande på fotbollsarenor i allmänhet. Så sammanfatta för de som inte vet det då, vad är villkorstrappan? Om vi börjar där.
Villkorstrappan är en modell som polisen har tagit fram i samarbete med Riksidrottsförbundet bland annat. Och den där modellen handlar om hur man ska sätta olika villkor på arrangörerna, det vill säga hemmalagen som till exempel fotboll eller hockey. Och de här villkoren utgår inte från hur klubbarna sköter sitt säkerhetsarbete, utan villkoren utgår ifrån vad som händer på matcherna. Och det är där finns en bristande logik som får väldigt allvarliga konsekvenser. Det är ungefär som om man skulle ha en fotbollsmatch och när en spelare skadar sig så ska domaren alltid visa ut en motståndare. Det spelar liksom ingen roll om den här spelaren har trillat själv. Och i andra ändan om en spelare, om vi tar ett hockeyexempel, för liksom en slashing bakifrån men inte skadar sig, då ska domaren inte göra någonting eftersom det inte blir någon konsekvens. Bara liksom få illustrera lite absurditeten i det här systemet. Mm.
Och det här då, jag ska vara transparent i och med att jag är supporter själv, vilket kanske är det första jag identifierar mig som, så har jag svårt att hålla mig opartisk i den här frågan. Nu är det mest hockey jag har gått på i mitt liv, men jag har sett en del fotboll genom åren och jag har varit förvånad över det här, för jag vet inte om jag är oinsatt, du får rätta mig om jag har fel, men har det inte blivit väldigt mycket lugnare på och kring arenorna de senaste 20 åren?
Jo, det kan man ju säga. Man kan ju säga det statistiskt att det blir färre ordningsstörningar. Åtminstone de sista 20 åren vet jag inte riktigt hur statistiken är. Jag tror det är samma sak där. Men om man tittar på de sista 5 eller de sista 10 åren så har det blivit färre ordningsstörningar. Åtminstone vad det gäller fotbollen som jag tittar mest på. Då. Mindre bråk, mindre incidenter, mindre fylla och så vidare. Däremot är det lite svårare att mäta liksom, om man tar problemen kopplade till supporterkulturen. Fotbollen är ju i Stockholm framförallt. Det finns ju huliganism där till exempel. Och det är ett problem som sker utanför arenorna i andra sammanhang. Och det är en liten annan diskussion kan man säga.
Hur definierar du huliganism då för de som inte är bekanta med den verksamheten?
Ja, då tänker jag helt enkelt på firmorna som är kopplade till klubbarna eller som vill koppla sig själva till klubbarna. Det vill säga killar som stämmer träff med varandra för att slåss på olika ställen.
I något sandtag någonstans eller ja.
Till exempel. Och det är väl ja, det är ju allvarligt var det än sker, men liksom om man ska gradera så är det väl bättre att de slåss i ett sandtag, för då skadar de bara sig själva så att säga. De drar ju mycket resurser där från polisen också, men det är ju, vi har ju sett en hel del exempel på när till exempel pubbar och restauranger och sånt här liksom har stormats och ja, blivit skador och oskyldiga kommit i kläm.
Jag upplever det som sagt, och det är så här, min referens om till det hela är, jag gjorde lumpen i Stockholm 99 och gick på ganska mycket fotboll då. Efter lumpen flyttade jag till Göteborg och den säsongen 99 måste det vara, ja, runt millennieskiftet där, så hade Göteborg IFK, ÖIS, GAIS, Häcken och Frölunda i Allsvenskan. Alltså 5 lag i samma kommun, vilket innebar att det var derby eller ett Stockholmslag på besök varje vecka, verkar det som då. Så jag såg ganska mycket, för Stockholm och Göteborg brukar inte vara de fredligaste tillställningarna när det gäller fotboll. Och de sakerna jag såg med egna ögon på och utanför arenorna då ser jag inte något, i varje fall ingen rapportering om idag. Och det är därför jag tycker det är så konstigt att man från polisen har ökat trycket på klubbarna för att stävja någonting som klubbarna bevisligen då har lyckats stävja på egen hand över en 10, 15, 20 års period. Är jag rätt på det då enligt dig?
Ja, där sätter du definitivt fingret på någonting. Göteborg är det ju precis som du sa, det är en sportslig utveckling där också som gör att det är en stor skillnad. Alltså Häcken har inte så mycket supportrar och är egentligen liksom ingen historisk rival till IFK Göteborg. Och nu är det ju bara de två i Allsvenskan. Men ja, alltså klubbarna har ju tillsammans med varandra och sina intresseföreningar och förbundet och på senare år även framförallt SFSU, alltså Svenska Supporterunionen, om vi nu pratar fotboll, haft en mycket framgångsrik modell som gjort att man haft en dialog och en samverkan och man har involverat, man har lyssnat mycket på den forskningen och kunskapen som finns liksom, hur man förbättrar situationen, och det har gett väldigt stora framsteg. Och det polisen då, när jag pratar om polisen så är det de som har styrt själva idrottspolitiken som har utgått från Stockholm kan man säga. Det de har gjort har egentligen gått på tvärs. Det är lite mer slå först och fråga sen på något sätt. Alltså det är en populistisk linje där man försöker lösa alla problem genom repression och liksom slå ner på hela fenomenet. Vilket då leder till ett mycket sämre klimat. Det har ju förändrats, eller försämrades ju väldigt mycket efter att man började införa de här strategierna i praktiken. Vilket skedde 2019.
Och strategin är alltså att händer det någonting på arenan så blir det repression från polishåll i form av, vad har de för steg i trappan?
Ja, precis. Om en avskadare i ett folkhav missköter sig på något sätt, begår ett lagbrott, så ska arrangören straffas. Och då kan polisen säga till klubben, nu tar vi bort 5000 avskadare. Så det blir liksom att, alltså klubben har ju ett intresse av att det ska vara säkert och bra på arenan. Men de blir också straffade av polisen i efterhand. Dessutom är det liksom en ren parodi hur de här villkoren går till. Alltså klubbarna kan få neddragningar på sektioner där de redan har sålt biljetter, och det finns liksom inget underlag till varför de har tagit de här besluten, och liksom själva motiveringarna och de instruktionerna för hur det faktiskt ska gå till, de kan komma efter matchen och så vidare. Så det blir liksom en så helt absurd situation.
Men vad sa du nu? Alltså, kan de få reda på i efterhand att ni borde inte ha släppt in så här många?
Nej, men de kan säga så här, okej, nu har vi ner med 5000 personer, eller 1000 personer säger vi, och då frågar klubben varför det, och sen så får de inte svar på det förrän efter matchen, och när klubben frågar okej, men var ska vi dra ner de här 1000? Alltså, en sektion innehåller ju massa olika typer av platser och sånt, och det finns olika saker att ta hänsyn till helt enkelt ur ett säkerhetsperspektiv, men då kommer de svaren inte förrän efter matchen. Så har det varit några gånger, så det blir ett helt bizarrt system.
Vad säger polisen när du som journalist frågar dem om vad de har för bakomliggande tankar?
De säger ingenting, eftersom de har bara slutat svara på intervjuförfrågningar, eller de har åtminstone bara sagt nej till dem som vi på Fotboll Stockholm och Fotboll Skåne har haft, vilket jag aldrig någonsin varit med om tidigare. Jag vet att DN, som vi har samarbetat en del med när vi gjort våra granskningar, apropå det här att medierna jobbar på ett annat sätt nu, att liksom även de etablerade medierna ser den här problematiken. Men även de har ju fått raka nej på frågor när myndigheten då har förstått att det är lite mer kritiskt granskande.
Det där låter ju jättekonstigt. Alltså, vi har en myndighet som är tillståndsgivare för en verksamhet som engagerar väldigt många medborgare, som då är finansiärer av den här myndigheten, som vägrar svara på frågor från det som i Sverige kallas den tredje statsmakten, det vill säga media. Hur kan det här inte vara en större skandal än vad det är?
Ja, det är en bra fråga.
Alltså publikt, varför kampar inte Johan Esk utanför Björn Eriksson och tar kort på honom när han går till bilen?
Ja, nej, men att de inte svarar på, de hänvisar till pågående arbete kan man säga. Så jag kan inte liksom inte, nu har ju frågan ju senast i oktober också. Men jag kan ju inte slå fast att de vägrar prata med mig, alltså i en artikel liksom, men snart kan jag väl göra det. Än så länge säger jag ju bara att de slingrar sig på olika sätt.
Det blir den här, vi har sökt dem för en kommentar.
Bara. Ja, och så svarar de att det är pågående arbete just nu. Och de ber att få återkomma. Men nu har det ju gått ganska många månader sedan jag började fråga. Så då kan man ju undra lite när de ska återkomma. Och det har jag ju märkt i många år att det är ju en strategi som även liksom landets ledande polisforskare har uppmärksammat, att just det här att fördröja och försvåra och förbilla är liksom en del av kommunikationsavdelningens strategier helt enkelt. Vilket är en bekymmersamt i sig. För den som är intresserad av sådana saker kan man till exempel ta del av Stefan Holgersson, polisprofessor och polisforskare, vad han har kommit fram till om man vill fördjupa sig i den saken.
Stefan Holgersson är en drömgäst i den här podden. Han är alltså så pass bra på att forska om svensk polis och svensk polis har deporterat han till Norge.
Ja, precis så är det. Och det finns även en polisforskare som heter Johannes Knutsson som har vikt ett arbetsliv åt att forska åt deras verksamhet, och han kommer fram till samma slutsatser. Men ja, absolut, ta in Stefan Holgersson i podden, så kommer nog många känna rätt kalla kårar längs med ryggraden.
Innan jag skulle prata med dig, det här bokades ju rätt snabbt, så ringde jag runt. Jag har ju några kompisar som är poliser, både här i byn men även i Stockholm, och så någon lumpa kompis som har hamnat i Göteborg. Och när jag pratar med dem, alltså det här är hårdingar, ingripande poliser som ibland jobbar fotboll. De tycker att det här är vansinne. De får ju stå och fronta det här med hjälm, sköld och batong, fast de inte tror på det. Så de ser ju, alltså här, att ingripa mot en folkmassa, det står i polislagen och även i ordningsvaktslagen att ingripandet får inte orsaka större uppståndelse än det ingripandet är ämnat att förhindra. Den paragrafen är ju helt tagen ur sitt spel. För att kliva in på en fotbollsläktare för att hämta ut en person, det blir aldrig bra.
Nej, det finns mycket att säga om det här. Jag har ju liksom dig pratat med många förtvivlade poliser som upplever precis det här du berättar. Och jag ska ju understryka också att det finns liksom även på ledningsnivå i regionerna ute i landet, så finns det ju en stor kritik som jag skrivit om ganska mycket på slutet nu, om hur Region Stockholm har skött idrottsfrågorna. För det är Region Stockholm som har haft ansvaret nu i många år, vilket har gått över till den nationella operativa avdelningen. Det gick över i höstas. Men allting tyder ju dessvärre på att de fortsätter på samma linje. Så just den här splittringen är ju verkligen värd att ta upp. Alltså när jag pratar om polisen så handlar det ju inte om alla som jobbar inom myndigheten givetvis, eftersom det är många som har stor kunskap och som inte har något intresse av att liksom slå ner på en så här stor liksom folkrörelse och kultur på det sättet.
Och det här är ju grabbar och tjejer som har varit med under de här senaste 10 årens förbättringar på läktare. Alltså man har ju aktivt jobbat med dialogpoliser och supporterpoliser som har känt igen klackfolket, om vi nu ska prata med dem, och kunnat liksom gått fram och bara, hörru Jocke, kan du få de här att lugna ner sig? Och det finns ju en del tongivande supportrar som har jobbat jättehårt för att det ska vara säkert att gå på fotboll. Men det känns ju som att de dialogerna, eller de relationerna som har tagit 10 år att bygga upp, de struntar man i nu. Nu ska vi slå de här med batong tills de gör som vi tycker.
Ja, i en kanske inte bokstavligen, men absolut. Det är ju där i som det stora problemet ligger, för att jag har ju all förståelse för att polisen har ett tungt och krävande jobb emellanåt kopplat till idrotten, framförallt det som jag ser liksom fotbollen i Stockholm, att det tar stora resurser i anspråk och så vidare. Men ja, man går ju tillbaks till ruta 1 med den här strategin helt enkelt.
Jag skulle säga att man backar ytterligare. Man backar inte bara tillbaks till början, man drar ju det tillbaks och bort från det som bevisligen har fungerat.
Ja, det som är intressant också, som är en stor anledning till att utvecklingen varit positiv, är att den absoluta majoriteten av supportrarna, och då räknar jag även in liksom ultrasgrupper och ja, men om man tänker liksom de yngre supportrarna som kanske är liksom ja, är mer rebelliska och allt det där som hör ungdomen till. De har ju liksom mognat via SFSU och även liksom supporterklubbarna kopplade till klubbarna. Alltså förr i tiden var det ju mer liksom en ja, mer liksom rebellisk ton, liksom en subkultur som skulle slåss mot etablissemanget oavsett vad etablissemanget var på något sätt. Numera är den gemensamma rösten mycket mer ansvarstagande och lösningsorienterad. Så vi har ju kommit på något sätt i en konstig situation där supporterrörelsen är den vuxna i rummet, medans polismyndigheten är den obstinata tonåringen.
Vad ska man göra åt det då?
Ja, men det är ganska enkelt egentligen. Eftersom den här villkorstrappan styr och är liksom grunden till allt ont, höll jag på att säga. Men det är grunden till den här förfärliga utvecklingen som vi såg nu 2019. 2020 såg vi ingenting, för då var det ingen publik överhuvudtaget. Men det är bara att ändra den. Det är bara att ta bort den. Det är ingen lag, även om polisen gillar att tala om den som att det vore det, så är det egentligen bara en egen modell som de har satt ihop. Så det är bara att ta bort den och sen ersätta det med en annan villkorstrappa som utgår ifrån hur klubbarna sköter sitt säkerhetsarbete. Det vill säga, sköter de det bra men det även råkar hända saker liksom på stora matcher, då ska inte klubbarna straffas, utan då ska individerna straffas. Alltså man ska jobba med individuell lagföring. Man måste bli mycket bättre på det, alltså vad det gäller utredningsarbete och sånt. För det fungerar dåligt enligt min uppfattning. Och i andra ändan, om det är matcher där det inte händer någonting men arrangören har stora brister i sitt säkerhetsarbete, då ska behöver arrangören se över det. Och då kan man ju även ha liksom repression i verktygslådan.
För i villkorstrappan så finns det också paragrafer som gör att klubbarna är ansvariga för det som händer utanför arenan. Hur går den logiken ihop då?
Ja, det är ju en bra fråga. Enligt det senaste direktivet så var det också tydligt att om det sker någonting på, om det är en ordningsstörning på en match och man bedömer att säkerhetsläget inte varit okej, då ska klubbarna ta ansvar för mycket större områden runt arenan. Och det är ju frågan vad logiken är där någonstans.
Men hur ska det ens gå till? Alltså, så klubbarna betalar för ordningsvakter som patrullerar på stan?
Ja, det blir ju lösningen då. Sen så är ju frågan, alltså om det finns en rimlighet här och bara liksom en någorlunda samsyn, då kan man väl enas om att klubbarna, ja men då är klart de får ta ansvar för ett område utanför arenan, alltså där det är köer och liknande. Alltså inte bara liksom på metern där arenan är liksom. Men
det logiska är att klubbarna tar ansvar för det som hör till klubbarnas verksamhet.
Ja.
Men så den synen på vad som är logisk delar inte du och jag med den centrala polismyndigheten.
Nej, det blir ju ologiskt när man har ett sånt samhälle. Om man har den synen som man har på idrotten just nu, åtminstone vad det gäller fotbollen. Då får man ju ställa in alla former av festivaler och marknader och motionslopp och vad det kan vara. Liksom, eftersom där sker ju betydligt fler brott på dem. Och skulle då arrangören för en marknad straffas för varje ordningsstörning som sker på en marknad, då blir det ju inget nästa år så att säga.
Nej, för det jag har det som en fråga här. Alltså antalet gripna på en rockkonsert för våld, sexualbrott och narkotikabrott överstiger ju oftast en hel säsong i fotbollsallsvenskan.
Ja, framförallt är det ju, som du säger där, det är ju liksom grövre karaktär på brotten. Så det är ju inte att förneka att det finns problem kopplat till fotbollsmatcher som jag pratar främst om. För det inträffar ju saker. Men i relation så är det ju ganska milt jämfört till exempel med, ja, som du sa, rockkonsert eller någon större festival.
Jag tror att det här grundar sig i, och du får gärna rätta mig om jag har fel, jag tror att det grundar sig i allmänhetens uppfattning om hur farligt det är att gå på fotboll, i synnerhet ett Stockholmsderby. För det finns många artiklar, det är lätt googlat när man kollar här dör fotbollen och vågar inte ta med mina barn. Samtidigt, fotbollen lever fortfarande. Och senast jag var på derby så var det jättemånga ungar där. Så den bilden stämmer ju inte.
Nej, det är ju åtminstone en förklaring till varför opinionen ser ut som det gör. Det är ju mycket fördomar kopplat till fotbollen, precis som du beskriver.
Hur farligt är det att gå på fotboll då? Du som är där oftare än mig.
Ja, jag ska ju precis säga att jag sitter ju oftast på en så här bekväm pressläktare. Så jag har ju liksom personligen kanske inte den mest relevanta erfarenheten. Men nej, det är inte särskilt farligt. Det kan man ju konstatera. Man har hade ju 2 miljoner besökare ungefär bara i Allsvenskan under 2019. Trygghetsupplevelser visar att folk känner sig mycket trygga när de är där, och ordningsstörningarna är på mycket låg nivå vad det gäller ja, i relation till hur mycket folk det är. Däremot så kan det ju vara ett liksom hetskt klimat och i samband med alltså högriskmatcher och så. Och vi har ju sett incidenter på arenorna där folk till exempel har kastat bengaler och sådär, och folk slåss och sådana. Så det existerar ju sådana exempel. Men i det stora hela så är tillhör det definitivt undantag.
När man tar upp det här, när man sitter runt ett middagsbord, för oss som kommer ihåg när man fick göra det med kompisar som inte är idrottsintresserade, och man tar upp att ja, men det kanske inte är ett så stort problem, då tror ju de, en del i alla fall, att man försvarar bengalkastare och grusgropsfighters. Men det handlar inte om det. Alltså jag tror att det är av egen erfarenhet, det är livsviktigt för många att ha ett idrottsengagemang på läktaren som ventil, för att ja, man blir lite mer primat där. Alltså det blir, idrotten är enkel. Jag tror att det är det som är dragkraften. Du vet vilka som är med, du vet vilka som är emot, du vet ungefär vad det är för regler. I en värld där allting annat är en gråzon, så är det rätt skönt att kliva in i den där svartvita bubblan i 2x45 eller 3x20 för mig då.
Mm.
Och just det jag vill komma till där är att en läktare blir ju i mångt och mycket en självreglerande autonom zon. Så om vi tar jämförelse med sexualbrott på festival, så skulle jag, för om det finns någon potentiell våldtäktsman som lyssnar på den här podden, prova och genomföra det under norra på Friends för att se hur det går. För det blir ju bra.
Nej, det är nog svårt att komma undan. Nej, läktaren är ju självsanerande på många sätt.
Man kan... Vilket är både bra och... Alltså det finns positiva och negativa aspekter i det.
Men
min poäng är att du kommer aldrig kunna tvinga läktaren till någonting om du inte tömmer den. Vill du genomföra en förändring i attityden på läktaren, så måste det ske genom en dialog.
Absolut. Nej, precis, det är lite kamratuppfostran som jag menar där, och det är liksom på gott och ont. Men man kan ju åtminstone säga liksom att på 80- och 90-talet så var det ju stora problem med rasismen, och eller stora kanske inte, men det var problem med rasism i vart fall på läktaren. Det är ganska det är nästan utraderat, kan man säga. Alltså om du skriker något rasistiskt, då får du ju alla mot det helt enkelt.
Mm.
Sexismen är ju på väg också åt lite samma håll, kan man väl säga, även om man inte är framme där. Nej, problemet med hela debatten är ju liksom om man har den här provokativa inställningen mot det som betyder så mycket för folk, och det är ju verkligen vanligt folk vi snackar om här liksom, som sköter sig alldeles utmärkt, att de allra flesta så är på det sättet. Det är ju då man skapar det här dåliga klimatet som då riskerar att bli farligt också. Att polisen provocerar fram det genom att vara totalt orimliga i sitt sätt att angripa eller behandla fotbollen. Och liksom, om man ska ta det i ett större perspektiv, så om man som medborgare ska respektera ordningsmakten, då måste ordningsmakten vara rimlig, eftersom de måste ha en legitimitet, det vill säga att du accepterar ordningsmakten eftersom den agerar så som man tycker är rimligt, liksom som en del av samhället. Men om ordningsvakten blir orimlig, då får man ju ett problem oavsett vilket sammanhang man är i. Och detta är ett ganska tydligt exempel på det.
Och då får man också ett problem som växer. Alltså en orimligt repressiv ordningsmakt, alltså det vill säga poliser och vakter på en läktare, gör ju att problemet blir större. Du får ju helt plötsligt hela läktaren mot dig. Alltså 1000 pers, som, eller kanske 5000 om vi pratar om större läktarna, som ser att vänta nu, det här, så här kan de ju inte bete sig. Då har du helt plötsligt 5000 pers som är mot dig istället för de två som du var från början. Så du kanske, ja, men, alltså välj dina fighter som ordningsvakt.
Ja, verkligen. Om vi ska återgå till Stefan Holgersson och hans forskning, så har han ju tittat en hel del på polisens arbete i förorten. Och det är ju inte så svårt att förstå att det är ett komplicerat arbete på många sätt, jobba i förorterna. Men där har han ju sett många tecken på en radikalisering bland de unga, framförallt att man helt enkelt liksom inte respekterar polisen och man ser polisen som en fiende. Och delvis anser ju han då i sina studier att det beror på att polisen varit onödigt repressiv och liksom får skylla sig själva för att de saknar sin legitimitet, så att säga. Och det fenomenet kan man ju säga, alltså det finns en stor risk att det blir så även bland de unga supportarna, liksom att de ser polisen som en fiende, liksom ja, ultrasgrupper, alltså väldigt engagerade supportrar men som inte har något liksom med huliganism att göra, utan men att de drar liksom åt fel håll. Det finns en stor risk i det. Och sen kan man väl lägga till också, alltså i och med att jag håller på ganska det här i så många år, så har jag ju sett att polisen sprider mycket falsk information. Alltså jag har kunnat belägga på många sätt där polisen har bara sagt rena felaktigheter och medvetet liksom lagt fram olika former av dataundersökningar på liksom medvetet felaktigt sätt.
Då måste vi prata om containern.
Ja, det är ett favoritämne.
Ja, den är, alltså, jag låter dig berätta bara, så får folk helt enkelt lyssna på mig när jag skakar på huvudet.
Ja, jag trodde ju till en början att jag läste fel i papperna när jag började titta på det här. Jag förstod liksom inte vad jag tänkte, oj, vänta, nej, men här blev det ju fel. Han måste nog ha skrivit fel och sådär. Ja, men det var så att jag jobbade på Aftonbladet för ett antal år sedan, och då började jag och min kollega Kristoffer Bergström. Vi var intresserade av att ta reda på hur farlig pyrotekniken egentligen var. För det var väldigt uppskrivet klimat just där, och folk var väldigt mycket för eller emot. Men vi ville försöka ta reda på hur farliga de här pjäserna egentligen var. Alltså framförallt röken, men vilket alla diskuterade, men också liksom vilka större faror det finns med den. Och i det arbetet kom vi fram till att det fanns inga belägg för att röken var farlig. Vi tittar noga på de studier som är gjorts och pratat med de experterna som utvärderat det. Däremot fanns det en risk att det uppstår en paniksituation på läktaren. Det är liksom det som är den stora risken. Och den, ja, risken i sig är ju låg bevisligen, eftersom det har förekommit så mycket pyroteknik på läktaren under så mycket år, och det har aldrig skett. Men om det sker så är det en stor fara att det tar eld i en flagga eller en jacka eller någonting, och det blir panik. Det är liksom det handlar om. Men vad det gäller röken, då gjorde polisen en seriös studie på Friends Arena 2013 där man använde sig av olika experter, och de testerna visade på att röken inte var farlig, ganska långt ifrån till och med. Och då hade man de vanligaste pyroteknikpjäserna.
Men alltså, sen då pratade vi bengaler och rökbomber.
Ja, den gången var det bara såna här bengaler, alltså nödblås, de vanligaste. Ja. Men sen var polisen uppenbarligen inte nöjda med de svaren, så då gjorde man egna tester. Då hade man inga experter, utan då gjorde man det själv. Och då slängde man ner en massa pjäser i en stängd container. Och mätte röknivåerna där.
Så att det man alltså mäter, det är giftiga partiklar per liter luft, eller per en enhet luft.
Ja, precis så.
Och om man då inte tillför någon frisk luft...
Ja,
vilket, alltså det här är så jävla dumt, Oskar, så jag vet inte vad jag ska... ja, och du upptäckte det här och du är journalist, så du ringde väl upp någon?
Ja, precis. Det var väl fler som upptäckte, men polisen fick ju då helt annorlunda. De fick ju flera hundra gånger högre halter nu plötsligt, och då var det ju farligt att inandas den. Att befinna sig inne i den stängda containern var ju inte hälsosamt då. Och det kommunicerar polisen ut i samband med en presskonferens där man pratade om att det här är skäl till att man ska avbryta matcher och sånt här, för det är farligt för poliser att jobba där och liknande. Och då har jag ju pratat med framförallt en intervju minns jag med den polisen som uttalade sig då, som heter Per Engström, som numera är ansvarig för hela idrottspolitiken i Sverige, kan man säga. Han är ordförande för det nya idrottsrådet. Det kanske inte båda så gott. Men han hade ingen som helst förståelse för att det blev olika resultat upp på Friends Arena och som i en stängd container. Så då blev det en ganska absurd konfrontation som jag gjorde med honom, kan man väl säga.
Finns den kvar så vi kan länka till den i avsnittsbeskrivningen?
Ja, den finns som en passage i en jättelång granskning.
Som, då ser vi till att vi har en länk där.
Som jag gjorde det. Men höjdpunkten var i alla fall när jag frågade. För det, i den här rapporten från containertest så stod det att polisen hade som syfte att skapa en arenalik miljö. Och då frågade jag honom om varför de inte gjorde det på en arena. Och det gick ju inte. Och då frågade jag honom, men tycker inte du att en arena är mer arenalik än en container? Och då lyckades han faktiskt inleda det svaret med ett nej. Och då får var och en liksom... Ja, kan man måla in sig längre i törn, då undrar man ju.
Ja, det kan man. Men kanske inte om man är den killen. Men om man är Björn Eriksson så kan man ju det.
Kanske. Men hur som helst, sen så var ju nej. Det var ju något slags undvikande svar som kom efter det. Men det är i alla fall hopplöst att fungera på det sättet. Å andra sidan är det bara att ändra allting. Det är bara att ta bort villkorstrappan och glömma det som varit och jobba med samverkan och evidens. Och sen så hade man ändrat allting på en vecka. Och sen kan man gå vidare.
Vad bedömer du oddsen är för att det kommer hända?
De ser jag som ganska låga, eftersom det för...
Höga menar du?
Ja, precis. Ja. Att det ändrar, just det. Nej, det verkar inte så sannolikt att det kommer ändra sig.
För det kom ett nytt dokument nu, vilket är lite av anledningen till att jag har ringt upp dig, som du skrev om häromdagen. Och bara, det här måste jag prata med Oskar om. Berätta om det.
Ja, som sagt, kritik från olika regioner ute i landet som inte har gillat den här villkorstrappan. De har varit tvungna att förhålla sig till det, men deras lösning har varit att egentligen, alltså, inte tolka den så bokstavligt, utan bara vara lite snällare. Och det är ju inte heller liksom en långsiktig modell, såklart. Men NOA, Nationella operativa avdelningen, som har ansvaret för idrottsrådet nu, de kom med det här lilla styrdokumentet som vi fick loss. Och där stod det egentligen, var ganska kort, men det stod att villkorstrappan kommer att fortsätta. Och det är samma sak som gäller. Det blir kraftiga publikneddragningar om det är ordningsstörningar eller osäkert säkerhetsläge. Och att sådana här utvidgade idrottsanläggningar är en metod och så vidare. Så det är väl där vi står. Pågår samtalet mellan fotbollens företrädare och polisen och de beskrivs som, av fotbollsföreträdare som liksom försiktigt positiva, men det har de gjort ganska många gånger.
För det ska man ha klart för sig att fotbollen står ju relativt, eller så här, fotbollen är mer enad i den här frågan än i många andra frågor som rör fotbollen. Mm. Alltså supportrar, säkerhetsmänniskor, klubbledningar. Det är ingen som riktigt tycker det här är bra. Det har till och med varit, alltså när det har varit manifestationer på läktaren, i varje fall i Stockholm, så har spelarna gått ut till uppvärmning i t-shirtar med samma budskap som supportrarna har på läktaren. Just att det här funkar inte, vi måste slopa villkorstrappan nu.
Ja, det är lite nytt att egentligen bara polisen och en del av polisen är ena ringhörnan och resten är andra, så att säga.
Ja, precis. Jag skulle bedöma att du har en majoritet av polisen på supporternas sida i frågan. Alltså i varje fall de som jobbar operativt på matcher som blir tvungna att verkställa det här.
Så kan det ju mycket väl vara. Lite svårt att bedöma, men absolut. De som är på polisens sida upplever jag är väl en stor del av allmänheten fortsatt. Även om det är ganska många som har svängt där. Helt enkelt att man gillar liksom hårda tag bara sådär mot fotbollen och tänker att det är det bästa.
För det får man höra ibland från, om vi ska kalla dem allmänheten, det vill säga de som sällan eller aldrig sätter sin fot på en idrottsarena, kan man få höra att men vad är problemet? Det är väl bara att göra som polisen säger. Problemet med det finns illustrerat i en mängd filmklipp. Jag tror att det är bland annat en Hammarby bortamatch nere i Skåne där poliserna från två håll försöker driva en folkmassa genom en trång passage. Och då går det ju inte, det tar ju stopp.
Ja, det har ju varit ett problem. Det är en liten annorlunda diskussion det där. Det har jag ju också granskat för Offside, som någon som läser där kanske minns. Men jag gjorde en granskning om vad som hände när poliser slår supportrar. Och då visade det sig då att ingen polis hade blivit fälld för misshandel av en åskådare i samband med fotbollsmatch.
Och alltså då, ingen någonsin?
Ingen någonsin vad man har kunnat hitta. Jag pratar med väldigt mycket personer och har försökt leta fram något fall. Men det fanns inget sådant att finna. Och det har inte dykt upp någonting på de fem senaste åren heller. Så ingenting tyder på det. Och sen så gick jag igenom de här ett antal uppmärksammade fall, kan man väl säga, med ganska brutalt våld, där det fanns hyfsat material, det fanns filmmaterial i vissa fall, det fanns många vittnen, det fanns läkarutlåtanden och så vidare. Och så gick jag igenom vad som hände där, och då går i de här fallen jag tittar på så gick det till polisens internutredningar, där utredaren eller åklagarna bara tog materialet och slängde det i papperskorgen i stort sett, för att det hölls liksom inga förhör och varken med liksom den som hade blivit slagen eller den misstänkte i de fallen det fanns sådana. Så det var ju ett uppenbart systemfel, och det man kunde se i den där diskussionen och framförallt i forskningen var att de poliserna som återkommer i de här fallen, det gäller liksom även utanför fotbollens värld, är ofta samma personer. Det är lite som, det är lätt att överföra det till idrottens värld, att det är liksom ett fåtal som ställer till problem för resten, som kan ställa till med ganska stora problem. Man såg samma tendenser inom polisen där. Men eftersom ingenting hände och de här poliserna bara kunde jobba vidare, så upprepades så här gång på gång. Det är ett sånt ämne som du kan ta upp med vår vän Stefan Holgersson, polisforskaren.
Ja, jag ska verkligen jaga han.
Han har en del att säga till om den saken.
Jag nämnde Björn Eriksson, före detta rikspolischefen, som gjorde den kallades till och med huliganutredningen, va?
Mm.
Det som störde mig mest där, det var ju att han samtidigt som han utreder någonting som alltså han utreder huliganproblematiken, kommer fram till att en bra lösning på det här är en större närvaro av ordningsvakter och väktare på arenan. Men han jobbar med annat under tiden, eller hur? Han satt inte bara och utredde det här.
Nej, jag har inte hela kronologin framför mig nu, men han, efterhand, eller var det strax efter, han gick i alla fall över som...
Det var nog mitt i faktiskt, det var innan utlåtandet kom i alla fall.
Ja, det var det kanske. Han gick i alla fall över som lobbyist för vaktbolagen, kan man säga, deras en intresseorganisation som har stort inflytande. Så den politiken som han drev framgångsrikt gynnade ju säkerhetsbranschen väldigt mycket.
Vad praktiskt.
Och som ordförande för RF, att företräda idrotten på det sättet är ju fullständigt olämpligt i mina ögon. Det är en roll där man, ja, man ska ju inte kunna ifrågasätta ens intressen överhuvudtaget, liksom, förutom idrotten. Men det är ett problem som Björn Eriksson har överlag.
Jag googlade lite. Han är ju även frontfigur för något som kallas för kontantupproret, för att butiker inte ska kunna bara acceptera kort utan ha kontanter också, vilket ju tillhändelsevis faller samman med just den här lobbyorganisationen för väktarbranschen, som ju faktiskt jobbar med att transportera de här kontanterna och tjäna ganska mycket pengar på det. Så det verkar ju vara ett, som G.V. Persson skulle säga, modus operandi från den gode Björn.
Han är ju väldigt inflytelserik. Han är ju framgångsrik också, får man ju säga, på det han gör. Nej, det är helt olämpligt. Det är ju en lite annan diskussion, men det fanns ju mycket att ifrågasätta vad det gäller hans roll i liksom hela coronahanteringen också. Där han fick ju till möten med politiker hela tiden, men det var inte så konstigt, tänkte jag, eftersom han snarare verkar företräda deras sida än idrottens sida. Det var ju ett exempel när fotbollssäsongen i fjol, fotbollsrörelsen mobiliserade ju för att få igång säsongen, alltså dock utan publik, men det var ju en ödesfråga för dem att för att en massa klubbar inte skulle gå i konkurs helt enkelt, eftersom det finns en massa centrala avtal och sånt som är, ja, riskerade att brinna inne. Så det var ju liksom absolut högsta vikt av dem att man åtminstone kunde spela. Och Björn är ju, han ska ju företräda idrotten då, men han uttalade sig som en politiker mot idrotten, tyckte jag. Han pratade ju om till exempel ett uttalande, han sa att vi talar om den värsta krisen i mannaminne och samtidigt pratar vi om att kicka boll, sa han. Det liksom stod lite på fel sida där, kan jag tycka, vilket har varit återkommande, åtminstone om man ser det liksom ur fotbollens perspektiv.
Ja, jag tror jag har fått reda på allting jag vill. Jag mår inte bättre nu än vad jag gjorde när jag började prata med dig, kan jag säga. Jag blir ju... Alltså hur ser din supporterbakgrund ut? För jag antar att det finns ett idrottsintresse i grunden innan du varit journalist.
Så är det. Nej, det stämmer. Jag är ingen glädjespridare, de här ämnena. Och det är ju min erfarenhet bara som gör det. Jag har liksom ingen agenda i grunden, mer än att jag tycker att jag gillar idrott och att jag tycker att man bör ta tillvara på den kulturen som är liksom av det mesta av godo. Jag har inte så jäkla mycket support i grunden faktiskt. Uppväxt i Skåne, i Hör, en by mitt i Skåne, har väl följt lite olika lag sådär. Men jag har ju aldrig stått på någon, eller ju någon gång har det väl hänt, men jag har ju aldrig varit någon klackperson sådär. Nej. Jag kollade mycket fotboll i Malmö och Helsingborg när jag växte upp. Lite hockeyintresse också, som liksom dog lite på bekostnad av, eller det blev mer fotboll för mig efterhand. Men nej, jag är ingen supporter och har egentligen aldrig varit det heller. Inte inte före jag började liksom journalistkarriären heller. Men idrottsintresset har jag alltid stått på liksom 100 av 100.
Men det är ju jag, och jag betecknar mig fortfarande i första hand som Leksands supporter, och i första hand pappa kanske, men sen är det nog Leksand. Alltså jag har varit på bortamatcher regelbundet sedan oktober 1996, och har med egna ögon sett hur stor påverkan den första kontakten man har med säkerhetspersonalen, man kommer fram till arenan, påverkar hur stämningen blir på matchen. Alltså det är helt otroligt viktigt. Alltså man kan komma någonstans där de står med dragna batonger. Till och med vi leksingar som är liksom kända för att vara hyfsat fredliga när vi är ute och härjar.
Ja, det är inte så mycket grusgrop på er, va?
Nej, inte jättemycket. Eller ja, vi har ju såna här överallt, men vi slåss sällan i dem. Nej, men vad jag skulle säga, jag ska inte hänga ut någon nu, men när man kommer någonstans där man får skäll innan man har klivit av bussen, då blir det blir inget bra. Eller så kommer man till Ängelholm där polisen visserligen möter upp vid en rastplats utanför, men där en polis går på bussen medan vi rullar in, tar mikrofonen och säger: hej leksingar, vad roligt att ni är här. De här reglerna gäller utanför vår arena och de här reglerna gäller i vår arena. Lycka till ikväll och ha så kul. Och sen går runt och liksom tittar folk i ögonen på bussen och så. Det är ingen som bråkar då. Men kommer man någonstans där man blir behandlad som en jävla apa, då får de en jävla apa på läktaren också. Det är inte svårare än så.
Nej, jag är helt med dig. Som sagt, all förståelse för att det kan vara tufft och krävande i många fall. Kanske inte så krävande just när det gäller leksingar på bortaresa, men i lite andra fall. Storstadsfenomen, fotboll och sådär kanske. Men ja, logiken där är ju solklar. Och det är precis den här saken har jag pratat med många poliser om också, liksom, som har jobbat i många år och som vet vad det där bemötandet betyder och hur det sprider sig, och liksom hur ledarna i de här gängen, alltså om de respekterar polisen, då kommer även de lite mer riskabla elementen förmodligen lugna sig.
Ja. Du, jag vill bara från botten av mitt hjärta, supporterhjärta, säga tack för att du orkar jaga på det här. Sluta aldrig. Och berätta hur de som lyssnat, de som har orkat lyssna på nästan en timme av mig och dig nu, hur kan man följa dig och ditt fortsatta arbete?
Det var snällt sagt. Tack för det. Jag kommer inte sluta eftersom det finns så mycket att granska fortsatt. Jag ser det ju som, jag får ju rätt mycket liksom pikar i branschen. Alltså det är många som tycker att jag har gått in i det alldeles för mycket. Men jag ser det fortsatt som en ödesfråga. Men det är klart, om man bara ändrar helt och hållet, då kommer jag sluta ganska också. För då finns det förmodligen inte så mycket att titta på där. Då kanske jag börjar se på huliganismen mer istället eller någonting. Men ja, gillar man fotboll i Skåne och fotboll i Stockholm, så får man hemskt gärna läsa för på Skåne, för på Stockholm, som man hittar. Och Oskar Månsson hittar man också på sociala medier och så, om man har datakörkort.
Ja, det har man. Du, tack för att du tog dig tid, Oskar, och återigen, kämpa på.
Tack själv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.